Podplay.
Du lyssnar på inget mindre än Lille Lördag. Och jajamensan, det är onsdag. Här sitter hon ju för första gången på 6 månader. Ann Söderlund!
Ja,
jag har redan känt 2 glada fisar. Och det är ändå roligt att det är alltid jag som blir anklagad för det här i podden. Men här är någon som släpper väder titt som tätt.
Stolt vädrare.
Stolt väderkvarn.
Ja, ja. Mycket som händer nu. Alltså, spännande. Jag tycker det är spännande med höst helt plötsligt. Det känns bra. Det känns som man ser allting lite klarare när det inte är så mycket gröna löv på träden.
Absolut. Jag känner mig så otroligt pepp, måste jag säga. Precis när jag fått min Astresa avbokad utav flygbolaget. Så nej, det blir inga varmare breddgrader. Men konstigt nog, men vet du vad jag säger? Jag känner mig inte alls så lättsårad som jag kanske tidigare varit. Man är så van med det här året att saker och ting kan gå till helvete. Ja, på något så konstigt sätt, eller hur?
Ja, man har blivit krass.
Exakt.
Man har fått en hårdare hud. Och man tänker lite, det är som att spela på lotto, så här, boka resor eller... Ja, men jag förstår vad du menar. Men jag tror också att innan så har man alltid hunnit bygga upp sina förväntningar. Och nu hinner man liksom aldrig bygga upp någonting innan det är avbokat.
Nej, men man vet hela tiden att allt man gör, gör man med en nypa salt. Och det kanske handlar om att jag har blivit så jävla woke, Ann Söderlund.
Det tror jag. Du är liksom medveten och du har koll på dina kulturella apanager.
Jag har en jättebra podd idag.
Jag
kanske bara ska säga att vi intervjuar Moa Samuelsson vars mamma var med om Estonia-katastrofen och vi ska också prata om dokumentären. Men allt det lite senare. Nu tycker jag vi kastar oss rakt in i första ämnet. Magnus, på med bumper här. Bam!
Ja, om du tar och berättar lite, du som faktiskt har fingret inte bara i röven utan även uppe i luften hela tiden. Woke är det allra senaste om man vill vara kulturell. Att man visar att man har koll på samtidens alla viktiga inslag, till exempel Black Lives Matter. Då är man woke.
Ja, men alltså du och jag känner väl det här ordet i tidigare beskrivelser som politiskt korrekt. Men politiskt korrekt har ju varit ett skällsord under tiden. Woke är ju att vara medveten om politiska och sociala liksom, problem. Och idag så är det ju liksom en helt ny generation, speciellt generation Z som liksom har varit digitala genom modersmjölken. De tycker ju att vi många gånger då i vår generation ignorerar saker, alltså politiskt korrekt ett skällsord. Det är något tråkigt.
Sociala orättvisor, strukturella orättvisor, rasistiska orättvisor, att vi kanske tar lite för lätt på det.
Exakt.
Vi är inte tillräckligt kunniga, utan vi liksom, ska man säga, fjärtar lite på vattnet.
Vi skyller ifrån oss. Vi säger det där ska några andra lösa. Det ska inte vi. Under tiden den här generationen säger så här. Vi kliver rakt in i det här. Vi tar ställning. Vi förstår vad det betyder. Och den här woke-trenden kan ju skapa en del problem. Inte minst i det digitala. Kanske det som hände kvinnan på moppen som jag filmade förra veckan. Som blev lite omdiskuterat. Du och jag såg lite olika på det här. Så du är uppenbarligen mer woke än jag. Fast din vinkel var inte super woke. Utan det var mer att så här... Och det var ju lite trist, där får man inte göra när man heter vårt namn.
Ja, men du gick ju också in på det här som då kallas för det politiskt korrekta som kanske inte riktigt har med just... Alltså det är en annan sorts woke om man ska säga så. Det här med att det, om en man hade lagt upp det, om en komiker hade lagt upp det. Du fattar vad jag menar. Men woke handlar ju faktiskt om någonting annat.
Ja, fast problemet är ju här att det här är ju en stor missbedömning utav ett inlägg mellan 2 olika generationer. Det jag tyckte var kul med den här kvinnan som jag sa tidigare, det var ju att det handlade inte om någonting om hennes kropp att göra. Det handlade om att hon så här körde moppe i 20 km i en bilfil, en motorväg. Och liksom sket i att åka på cykelväg. vägen. Och hon hade dessutom en midjekort tröja och såg liksom riktigt skön ut. Så jag tyckte att hon var för rolig. Och så fick jag något argt DM om att hon... Om hon hade varit smal så hade du inte... Det hade jag visst det gjort. För hon var ju så rolig. Och det var ju det här stora missförståndet gick. Att det handlade ju inte om kropp. Under tiden vokarna som reagerade på det här inlägget ansåg att det handlade om kropp. Och där blev det ett fel i kommunikationen. Och då insåg jag att det inte bara handlade om kommunikationen, det handlade om generationen. För det som hände för ett tag sedan var ju att Peg Parnevik hamnade i blåsväder för att hon hade ju filmat ett rån och då ville claima någon form av Black Lives Matter när polisen kom och arresterade den här personen. Och där drog ju en form av woke-bråk igång även i hennes kanaler. Där hon tillhör den här generationen Z som liksom ska agera och vara på och liksom springer runt och är granskade journalister lite hela tiden. Och vi har ju claimat att det finns ett vad ska jag säga... Toppen av isberget i Vogue-trenden är ändå Harry och Meghan som är det mest voka kungaparet som nu har liksom sålt sig till Netflix för ungefär 1,2 miljarder.
Ja, lite drygt. Mm.
Last Wednesday, the New York Times reported that Harry and Meghan have signed an exclusive multi-year deal with Netflix to create documentaries, docuseries, feature films, scripted shows, and children's programming. The report also added that while the royal couple may appear in documentary-type programs, the Duchess has no plans to return to acting.
Det som jag tror att du vill säga är att många kanske kända människor som är woke för att kunna utnyttjar det för sina privata kanalers vinning.
Precis, för det här är ju skillnaden på en politiskt korrekt person som egentligen gör någonting för att agera efter en norm satt utav samhället som är så här ska det vara och det här är politiskt korrekt att göra. Under tiden en woke person har flyttat in ansvaret till sig själv, så det är liksom en varumärkesbyggning i att vara woke. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag alltså
det, återigen avspeglas ju det väldigt mycket i den tiden vi lever i och generation Z som har hela tiden sociala medier som en faktor i sitt liv. Så de bygger ju sig själva genom att vara medvetna.
Mm.
Och det är ju det som är den stora skillnaden. Att vara politiskt korrekt, det är ju nog tråkigt, det är någonting du offrar för samhället. Under tiden att vara woke, det är någonting du ger dig själv.
Jag förstår, men om man tar Meghan och Harry till exempel då som har rott hem det här Vogue-kontraktet med Netflix på närmare 1,5 miljard. De har ju såklart då nosat runt och hört sig för på alla multinationella bolag och sett vad de då har fått bäst deal och bäst liksom, ja vad ska man säga, chans att få föra fram sitt budskap. Och jag kan ju inte tänka mig att Netflix har känt såhär, okej, men nu ska de få göra så här, fina filmer. Ja, men de säger sig själva såhär, fokus blir att vi ska skapa innehåll som är liksom informativt men också gives hope.
Ja, The Guardian kallar ju alltså Meghan och Harry för the oppressive king and queen of Vogue.
Underbar.
Jätterolig underbar. Titel, förlåt.
Och jag tänker att så här, det hade inte spelat någon roll om där kungaparet hade sagt att de skulle göra liksom, en dokumentär om typ förstenat bajs i Ghana, så hade de tyckt att det var otroligt bra och hoppfullt.
Mm. Alltså man kan ju verkligen säga, så från King of Pop då, som kanske symboliserar liksom 80- och 90-talets... brett spretande fingrar, så är det att vara king of Vogue som är 2020s navelskådning.
Men samtidigt kan jag säga så här, den generationen som är då de liksom, jag menar, the Vogue stars, det är ju inte din och min generation. Och det är ju som du också säger, de har ju också med modersmjölken på ett annat sätt. Vi är lite mer så att vi fick läsa i storböckerna och nu har vi läst också på internetet hit och dit. Nu överdriver jag, men du förstår vad det kommer. Vi kanske inte, vi får ju sitta lite i båten. Vi kan ju inte hävda, vi kan ju inte klampa in var som helst och vara så här.
Nej, men vänta nu. Det håller jag inte alls med om.
Nej,
men varför då? Alltså,
jag tänker att vi måste vara mycket mer pålästa. Och liksom...
Fast det här är ju, i det här fallet så är det ju liksom inte att någon är påläst. Det här är ju bara ett estimat av så här borde samtiden se ut, så här ska man agera och därför ska man inte göra så här. Fy och skäms. Men det är ingen som tänker tanken ett steg längre. Det jag menar med woke-trenden, den är ju extremt populistisk och lika farlig per definition som vilken populism som helst. För att vi så här hela tiden agerar utifrån as if, istället för att vi kanske tagit reda på hela sanningen. Så det blir ju en fake news-konstitution. Kanske lite det Meghan och Harry också skapar. Liksom.
Fast handlar det inte också om att de är en generation som är tvärsäker på sig själva, vilket ja, alla är runt 25, 20-25, så att de...
Ja, men det betyder ju inte att det är fakta.
Nej.
Och fakta verkar inte vara utav relevans, vilket är så chockerande.
Nu känns det lite som att du menar att det blir som ett litet så här, scenariot är att man hela tiden är som under de första månaderna under MeToo. Att ingen vågar ifrågasätta, för då är man inte liksom woke.
Precis, men det som är intressant i det här är ju, för att det skulle komma den stora antirörelsen mot det här som kommer vara faktagenerationen som kommer tillbaka. För, och då undrar jag om faktagenerationen som kommer tillbaka, är det woke-generationen? Är det de som är medvetna om det sociala, strukturella, kulturella och rasistiska liksom? Det är ju absolut en viss typ av fakta, men det är ju inte helt faktagranskat. Jag känner mig liksom så här, jag som har längtat efter att vi ska gå till källförteckningar och grejer, men nu handlar det mer om att vi ska gå till sociala källförteckningar.
Ja, men alla vokare vill ju på något sätt vara folkbildare.
Ja.
Är inte så? Alla vill vara folkbildare i miniformat.
Guren har flyttat hem.
Ja, verkligen på sina så här, kanaler ut. Och då tänker jag att det finns olika sätt att göra det på. Och Meghan och Harry kanske kommer göra jättebra dokumentärer och barnprogram. Men jag tycker att det som är väldigt intressant är att jag har upptäckt, jag tror många med mig har upptäckt de här mikrofolkbildarna som faktiskt är på Instagram nu. Över hela världen. Jag tänker till exempel på Asabea Britton som jag följer ganska slaviskt. Hon är ju barnmorska, influencer och faktiskt en folkbildare. Hon har ju fått mig att vilja ta reda på mer om orättvisorna kring svarta människors... till exempel hur svarta kvinnor behandlas i förlossningsvården utan att någon kanske har lagt märke till att deras förlossningar drar ut på tiden. Att det finns en inställning då att svarta kvinnor är tåligare och starkare. Alltså, jag älskar de här mikroinfluerarna och mikrobildarna som faktiskt har öppnat ögonen på jävligt många... Att det verkligen är icke-PK, man ska säga, även i Sverige. Förstår du vad jag vill komma?
Jo, absolut.
De gör det verkligen på riktigt, i skillnad mot Meghan och Harry, förlåt.
Ja, men de är ju jätteduktiga. Samtidigt så, hon är ju barnmorska från början.
Det är det jag menar.
Alltså, hon har ju verkligen en plattform och en kanal och en utbildning. Det som är värre är ju liksom de här normtyckarna som bara sitter och sprider egentligen en egen rädsla, reflektion eller åsikt. Mm, mm. Men får det att låta... jävligt politiskt tungt ifall du är en bra retoriker. Och då kan du också uppleva som woke. Jag har ju en kvinna här som håller på att skicka 7011 DM som, till mig. Liksom, och säger att hon har gått 5 högskoleutbildningar. Och säger hur man ska agera och varför jag inte får gå på fest.
Jag har också fått den där.
Det är ju en rädsla. Mm. Och jag tycker ju fortfarande att alla får ju gå på fest om de vill. Mm. Sen får man ju ta ansvar för sina liksom, nära och kära. Och sätta sig själv i karantän så att man inte liksom riskerar att smitta dem. Men så här, var liksom börjar och slutar dumheterna? Där blir det ju så här, den här personen är supervoke. Men hon är ju inte liksom, hon har ju inget ämbete för att vara det.
Jag förstår vad du menar. Så woke, det innefattar egentligen allting som är samtiden. Alla ska tycka lite om allting, men ändå
du måste ha fingret
framstå som experter. Jo, men det är det som skapar, tycker jag, osannolikheten att alla dessa människor som är woke verkligen har koll på allt det de uttalar sig om. Det finns ju inte en chans eller möjlighet.
Nej, exakt. Men samtidigt tänker jag på om vi skulle dra woke till sin yttersta gräns och prata om Estonia-dokumentären som egentligen är då kanske ett intresse som blivit woke.
Ja, jag fattar.
Så är ju woke intressant ur en annan aspekt. Att du så här, kan nörda in dig tillräckligt mycket på någonting så du faktiskt kan göra skillnad för ett helt land.
Ja, det är verkligen sant. Det är verkligen sant.
Den estniskflaggade passagerarfärjan Estonia med 867 människor ombord sjönk i natt.
Ja, det där var vad ni hörde, en av många
rådet storm i området, omfattande räddningsarbete pågår. Hittills har bara 25 personer
Estonia. Både du och jag har ju sett den här dokumentären av Henrik Evertsson som ligger på Dplay om MS Estonias förlisning och vad som egentligen hände. Det har ju varit en mångdebatterad, vi som ändå var liksom, jag var ju 16-94 och du var ju 100 år äldre än mig, så 116 ungefär. Det var någonting som i alla fall har påverkat mitt liv, och jag kände verkligen när jag såg första avsnittet att jag satt med tårarna nära liksom hela tiden, för att det var ju liksom ett trauma, nationellt trauma på något sätt, och man minns också den fruktansvärda olyckan på, i så många skikt och lager, och så mycket sorg och skam och skuld som har gått igenom många korridorer efter dess, inte bara maktens.
Nej, det är ju väldigt välgjort och intressant, och det öppnar ju upp för, ja, eller det är ju spekulationer som då försöker bevisas. Ja, men såklart. Och de som man har pratat med, som, eller som vi har pratat med som, ja, som har anhörig varit med, så är det klart att det här väcker massa frågor. Det har gjort, ja, men under många år har ju flera anhöriga velat att de ska då göra en ny utredning, eftersom de tycker att den utredning som har presenterats då kanske har varit lite bristfällig.
Sen det brukar finnas två läger bland de anhöriga, som man verkligen vara tydlig med, att det finns ju de som verkligen tycker att så här, begrav detta, låt de döda få vila i frid. Vi måste gå vidare för vår skull, och vissa anhöriga får inte frid utan vill verkligen ha reda på.
Men det är ganska spektakulärt tycker jag, och offensivt, man får använda uttrycket, att de har ju filmat Estonia trots att det finns då en svensk lag på att det här är en gravplats. De har använt sig av ett tyskt tv-team, ja, där det, de inte har samma, lite tveksam till att man inte helgar detta faktiskt.
Både och skulle man väl säga. Det beror ju på vad man vill ha reda på eller inte, och vad uppsåtet är. Det är ju många som har försökt tidigare. Det som har varit grejen är ju, om ni har sett dokumentären, det är att England klev in i det här lilla glada handelsavtalet, och det som har skett är att MS Estonia har ju varit liksom en transportkanal som har nu säkerställts och bekräftats från regeringens håll också. När kalla kriget upplöst så transporterades det ut en jävligt mycket konstiga grejer från Ryssland via Estland och sen över till Sverige, som England och Sverige alltid haft ett väldigt gott arbete i underrättelsetjänstsammanhang. Så MI6 och svenska underrättelsetjänsten har liksom haft en transportkanal till varandra, och de här delar av de här grejerna har gått på Estonia. Mm. Och så även under den gällande natten. Så mycket har ju varit diskussion om att det har faktiskt varit ett hot, attentat direkt från ryssarna. Men det man kan bekräfta i dokumentären är ju då att båten har ju alltså fått en yttre skada. Det är inte bara bogvisiret som det då påstås, utan det är även att det kommit vatten underifrån, under bildäck det vill säga. Och det är ju det vittnena i den här dokumentären bekräftar, och alla har sagt och gett i sina liksom rapporter runt utredningen. Men det har aldrig liksom, ja, man har aldrig brytt sig om det.
Nej.
För om bogvisiret hade gått sönder, det vill säga det som håller till liksom parkeringsdäck, då kommer det ju inte ner vatten underifrån. Och hela båten sjönk på mindre än 5 minuter. Och det betyder alltså att det kommer in ett rejält hål under.
Men en liten Jönssonliga fråga, så här, lite från högra flanken av sängen. Vem är så jävla korkad att man ger sig ut sent på natten i den liksom värsta blåsten på 10 år och tar sin minikiniubåt och så här, åker runt lite? Bara där tycker jag att hela teorin faller, att en liten ubåt åkt. Och den här lilla ubåten då som åkt in i den här gigantiska båten, den måste ju ha liksom pajat helt och bara blivit en liten, ja, en hopknugglad Coca-Cola-burk.
Det vet vi ingenting om, eftersom vi inte kan någonting om sjöfart.
Jo då.
Jaha, det kan vi.
Precis. Nej, men i DN så skriver då Hans Lidén, som är då skeppsbyggnadsingenjör, som också blev, ja men han, haverikommissionen ringde hon och tog kontakt med honom efter Estonia då. Och han är då helt säker på att det finns ingen möjlighet att det här är en minibåt, utan den mest sannolika förklaringen är att det hål som har upptäckts i Estonia är att det här vraket har slagit emot en klippa på botten. Och han tycker verkligen att Estonia ska få vila i frid. Och han har ju då i sin debatt, eller vad ska man säga, kommentar i DN, tycker jag. Ja, han förklarar då, som de också säger, eller som haverikommissionen kom fram till, att det var ett underdimensionerat, gravt underdimensionerat låsbeslag. Och senare beräkningen visar att med moderna regler skulle låsbeslagen vara 10-faldigt starkare då. Och det här bogvisiret, ja, det berodde på det här bogvisiret. Han har ju kartlagt hela det här då. Nej, jag vet inte. Jag är ju såklart ingen jag har ju inte suttit med i haverikommissionen.
Va? Vad säger du?
Eller vad det är jag gjorde? Ja, nej,
kanske med etiska
jag vet utskottet. Inte. Jag är ju, det är klart att när, alltid när det gäller såna här intressanta, spännande, ska man säga så, nationella trauma, så finns det ju, ja, men såklart gökhuven som dyker upp och skapar konspirationsteorier.
Jag har ju varit inne på det här tidigare i podden Spanarna, privatspanarna, som vi då pratade om Palmemordet. Att det finns någonting, alltså män är ju fantastiska på många sätt. Det finns ju ingen som kan, det finns ju ingen kvinna som kan nörda in sig på saker som män kan göra. Så det blir ju också många konspirationsteorier och teorier i det här. Och en av teorierna är ju då, som framkommer i sista avsnittet av Estonia-dokumentären, att det är en kollision med en båt och eventuellt en ubåt. Och i och med att ingenting på radarn har markerat att det var någon fiskebåt där, så visar det sig att det inte kan vara en fiskebåt, och då är det någonting under ytan. Och det visar sig även vittnen överlever ombord påstå att de också har sett. Det är det som är grejen. Så att det finns liksom två, från två håll, att det påstås att det har varit en liten minikinubåt där ute och kört. Och om det nu stämmer då med all den här krigshanteringen, så ja, så kanske det låter rimligt. Och att man vill då göra en cover-up. Man stänker alltså ner en massa grus på styrbordssidan utav Estonia, så man inte ska se det här hålet. Sen har båten tippat, turligen kanske för den här dokumentärfilmen, lite till, så det här hålet är då 100% exponerat. Det man inte såg vid dykningen när Jutta Rabe och hennes gäng var ute och sökte.
Nej, men jag tänker också, det är flera av dem som har gjort den här utredningen angående bogvisiret och vad som kan ha hänt, och de har tagit liksom, jämfört färg med hiten och ditan. De hävdar ju bestämt att så här, den största sannolikheten är ju att det här skrovet då har slagit mot en klippa.
Ja, och det säger de ju emot i dokumentären, för det är bara tydligen någon form av lerbotten just där i marken liksom, under Östersjön. Och de har liksom kartlagt det här på ett ganska stort område och långt djup, så det finns ingen sten på botten.
Nej, men jag tänker så här, eftersom det är ett sånt trauma, det är 25 år sedan det här hände förra året, det var då den här egentligen dokumentären skulle ha haft premiär, så är det ju så att de anhöriga välkomnar ju såklart alla spår. Det är också många anhöriga som vill att det här ska få vila i frid nu. Har inte gjort tillräckligt ont.
Ja, men jag förstår att det finns två aspekter på det här. För vissa vill ju också kunna... beror ju på om man har för inställning till döden i grunden. Så här, vissa vill bara komma vidare genom att glömma och begrava. Och vissa vill får inte personlig frid förrän det här är utrett.
Nej, men jag tänker också, om man jämför med ett annat nationellt trauma som... inte jämförbart i och för sig, men det är ju Palmemordet. Det har ju skapat någon form av så här öppet sår som bara fortsätter blöda, eftersom det aldrig kommer till någon mer än kling och klang eller hittar på slutsats om vem som har mördat Olof Palme.
Fast nu verkar det väl ändå vara klart?
Ja, jag känner ju att det är också ett konspirationsnattcase. Alltså, nu skiter vi det här, nu orkar vi inte mer typ.
Ja, det kanske inte alla håller med. Men hur som helst, vi intervjuat Moa Samuelsson, som har skrivit boken Ringar på vattnet, och hennes mamma Anita var med under Estonia-katastrofen, så vi ska lyssna på samtalet med Moa här.
Hej Moa Samuelsson.
Hej Ann-Sätter.
Jag måste ju säga nu, så är det inte verkligen märkligt. Du är ju en god vän till mig, men också författare, journalist och vad ska man säga, samtidshistoriker. Kan jag kalla dig för det?
Ja, det kan du absolut. Det är lätt fint. Det lät jättebra.
Du, i och med den nya Dplay-dokumentären här då om Estonia, så har ju mycket... Det är liksom på tapeten igen, det här med Estonia. Och vi har ju sett dokumentären. Och din kära mamma överlevde ju. var en av de få, 989 personer var med på båten den här dagen och kvällen och natten, och 852 omkom, och en av dem var din mamma Anita Persson Flygare. Hon var ju där med sina arbetskamrater på en konferens, och tre överlevde och kom hem till Stockholm. Hur har det här påverkat er familj sen dess?
Jag tror att det är jättesvårt att säga hur det har påverkat vår familj. Det har ju varit en del av vår familj 26 år. Men vi, alla familjer bär ju på någonting. Och Estonia är ju någonting som vi inte kommer ifrån. Som vi har haft i vårt närmsta medvetande ända sedan det hände. Och jag var ju 18 år, mina syskon var ju bara 6 och 1 år. Så vi har helt olika upplevelse av hela situationen och mammas mående efteråt och så. Men jag tror framförallt så är det att om man är med om ett stort nationellt trauma, så blir det ju en helt annan sorgbearbetning, för man har både sin egen sorg, men sen att man också hela bilden av landets sorg. Så vi har väl, det är två olika delar liksom. Jag bestämde mig för att skriva en bok om det för att min mamma 18 år efter Estonia och lyckan stod och grät när vi skulle köpa julgran på bondens marknad, för att hon hade sett ett förmiddags tv-program på TV4 där programledaren sa att överlevande hade trampat på barns huvuden för att ta sig fram. Och då kände jag så här, det kommer alltid vara så här, vi kommer alltid vara en del av något stort, men ändå har vi en egen historia som man liksom bär på. Så det är, ja, man är både liksom någonting litet och någonting stort på något sätt.
Hur mår din mamma idag? Eller hur har hon mått under de här åren?
Ja, det är ju också svårt att svara på. Men hon, det är såklart att det liksom giver upp tankar och känslor kanske med en ny dokumentär. Men det är ingenting som vi... Alltså vi som familj välkomnar ju alla utredningar som är seriösa och alla... Alltså alla rättsprocesser måste ju ha sin gång om allting inte är utrett. Så det är ingenting som är...
Har ni sett dokumentären?
Nej, det har vi inte. Jag har träffat Henrik Evertsson som har gjort den. Och vi träffades på en restaurang här på Södermalm. Och vi skulle vara med den, både jag och min mamma. Men sen så när vi satt där och jag skulle berätta om min egen upplevelse om alltihop. Och så kände jag att det triggade igång liksom min egen... posttraumatiska stress alldeles för mycket, och mamma kände sig, nej, jag har pratat om det här så mycket, hon har pratat om det i min bok och hon har pratat om det i en gammal dokumentär på SVT, och vi tänkte nej till att vara med.
Varför tror du att den här dokumentären kommer nu?
Henrik, ja, den skulle komma till 25 år, för att vara 25 år efteråt, så det var väl liksom ett logiskt... saker plockas ju upp när man varit tillräckligt länge, när det gått väldigt lång tid, så kommer det någon som intresserar sig för någonting och så plockar man upp det igen. Jag tror inte att det är någon, det finns ju många olika saker som plockas upp.
Jag tänker fråga, i boken som du har skrivit så är ju både journalisterna Karin Svärd och Kristina Jutterström, som då var chefredaktör på Dagens Nyheter, och sen då ingick den här analysgruppen som utsågs av regeringen, de skulle granska statens arbete efter Estonia-katastrofen. Det finns ju ett annat nationellt trauma som är då Palmemordet, som också har hånats och bespottats som ett kling och klang arbete. Vad tycker du om regeringens och statens Estonia, hur har de hanterat det, tycker du?
Det är två, jag tycker det, för det första är det helt två olika saker, för Palme är ju verkligen ett nationellt trauma, men det var ju en person som blev mördad och det berörde ju hela landet, men det berörde framförallt deras familj, för de blev av med en person som de älskade. Här var det betydligt fler personer och det som fler personer som behövde en sorgbearbetning, och man behövde hitta någon slags struktur för hur gör vi när nästa katastrof händer, för det fanns liksom ingen katastrofberedskap, någonting man tittade på och utvecklade strategier för, så att sen när tsunamin kom några år senare så hade man ändå snuddat vid just den här katastrofberedskapen och hur man snabbt skulle liksom forma liksom många människor som behövde stöd av varandra. Så det är, visst, det är ett nationella trauman, men det är helt olika liksom.
Jo, men hur tycker du att staten hanterar till exempel, ja men din mamma kan man väl säga, eller de efterlevande, tycker du att de gjorde ett bra arbete?
Där har ju vi varit kanske i den lilla människan mer än att vi har tittat utifrån, utan vi har varit den lilla människan. Men det, jag vet, min mamma valde att väldigt snabbt gå tillbaka i sitt arbete, och eftersom all personal i stort sett var utplånad på de enheter som hon var chef för, så hon arbetade sig igenom sorgen mycket genom att fortsätta tillsätta ny personal och tillsätta det som fattades. Men jag upplevde att hon fick för lite samtal, och vi har också fått för lite samtal. Min bearbetning började 25 år efter olyckan. Alltså sorg tar sin lilla egna snåriga väg från och fram. Så att jag har suttit både en och två gånger och försökt få någon som har lyssnat på mig hos någon vårdcentral, för att jag behöver prata med någon angående usla stressstrategier i vissa lägen. Men det är ingen som kanske tycker att jag var med, att min mamma överlevde i Estonia-olyckan för 25 år sedan, någonting som gör att jag kanske behöver prata med någon idag. Det tycker jag att man, det skulle vara lättare till att få mer samtal.
Tror du att du själv kommer kolla på dokumentären, eller tror du att dina syskon ska kolla på dokumentären för att förstå, få lite mer grepp om hur det var?
Nej, det finns ingen anledning. Vi vet hur det var.
Vad är liksom er upplevelse utav det efteråt? Alltså, anser ni att det var en cover-up, eller var det en tragisk olycka?
Det vet vi inte, och det välkomnar vi verkligen få veta om det kommer nya bevis nu. Så, men jag har ju varit väldigt inriktad på att titta på vad man har gjort, inte vad man inte har gjort. Så att jag har ju till exempel intervjuat den personen som var 22 år och värnpliktig, och han hamnade som ytbärgare och räddade massa människors liv. Och jag har varit nere i Ronneby och hälsat på dem som var precis den natten. Så det gjordes ju ett fantastiskt arbete också. Man får inte förringa de människorna som faktiskt under den natten gjorde otroliga insatser, och som, det var alltså värnpliktiga som var ytbärgare som åkte ner i detta liksom vidriga hav och räddade människor efter människor. Så det gjordes väldigt många stora insatser också som var
otroligt. Det man inte riktigt får förklara att det var så lång tid innan hjälpen kom. Var det väderomständigheter, eller vad har ni fått det förklarat som?
Ja, det var ju sent, det var mörkt, det var dåligt väder och det var i höst. Så det, ja precis. Det var väl olika omständigheter som gjorde att man inte kunde komma tidigare.
Okej.
Ja, din bok, du kan berätta vad den heter. Kan man köpa den fortfarande?
Den heter Ringer på vattnet. Och det är då en porträttbok på 8 personer som på något sätt från olika aspekter var med. Antingen om man var statsminister eller chefredaktör eller präst eller överlevare eller olika. Ja, den finns att köpa.
Då tycker jag att ni ska göra det, ni som lyssnar.
Absolut. Tack snälla för att du var med i Lilla Lördag. Vi kommer prata mer om Estonia.
Nej, jag tycker att det här belyser de känslor och det traumat som många som var med har fastnat i. Och det ser man ju också i dokumentären, att det vore välkomnande med en ny haverikommission som...
Är något du för dig, Jens? Eller?
Så jag har ju tagit tag i det här. Nej, men det är alltid så att nationella trauman får ju aldrig några riktigt bra slut. Eller de flesta trauman och olyckor får ju inte det. Men jag tänker så här, om det är så att det kan hjälpa någon, så är det väl jättebra om man gör en annan... Ja, om man tar, liksom, ska vi säga, rycker tag i det här igen, eller vad tycker du? Det säger ju Moa också att hon välkomnar. Även om hon känner att det här är ingenting som hon själv eller hennes familj vill rota. De vill ju inte ens se dokumentären också. Och det bestämdaste tackat nej till att delta i dokumentären. Det tycker jag talar sitt tydliga språk om hur de i alla fall känner inför att det här ska rotas igen. Så att säga.
Men jag tror återigen det hänger ihop med liksom, om man är en överlevare så har man ju överlevt och uppenbarligen tagit sig vidare på ett eller annat sätt. Men har man förlorat någon?
Mm.
Och det tycker jag är väldigt tydligt i dokumentären också, att då vad heter det, har man en annan uppgift i det hela.
Mm,
en norsk pappa som är med, som har förlorat sin son. Ja. Liksom. Han får ju inte ro och frid. Liksom. Under tiden, de som är med i dokumentärerna är överlever, de redovisar i princip bara för det scenariot som de har varit med om. Men alla verkar välkomna en ny utredning.
Mm. Så det här blir spännande att följa och en väldigt väl genomförd dokumentär, säger jag. Väldigt spännande.
Otroligt skickligt. Det blir nog många guldspadar och knappar och allt vad man kan få. Jo, men vi fastnade båda för den här långa artikeln med Erik Adelsson, det vill säga sonen till Ulf Adelsson, den gamla moderatpolitiken. Och
Lena Adelroth.
Adelroth?
Adelsjö, vad fan heter hon? Nu googlar du själv. Det här är så mycket du. Så tvärsäker på allt. Så bara, oj då.
Liljeroth Adelsson, eller hur?
Ja, nu var det ändå tydligen jag som visade det. Ja, men du
sa Lilje... Jag sa det för något. Lilje Adelhök. Adelhök och Adelroth.
Han är alltså son. Han har också en syster till de forna moderatpolitikerna. Särskilt hans far har ju ett väldigt välkänt namn. Som sedermera blev...
Lena Adelsson Liljeroth.
Förlåt Lena, vi tycker du är jättebra. Hur som helst, han skrev en bok. Om
sin, ja, du får korta det här Magnus, det fattar du va?
Om sin resa från Juppi. Till knullguppi. så är det faktiskt.
Bryggor
vi minns. Men han har skrivit en bok om hur han, ja, men med åren ska man säga, som ung man känner sig, gud, det här är inte det livet jag vill leva. Jag vill söka någon andlighet.
Är han också en king of Vogue?
Ja,
kanske?
Gud, han är super king of Vogue.
Eller hur?
Ja, han ville bli... Han ville också visa för omvärlden att han att man kunde, först ville han ju liksom på något sätt kunna kombinera det här luxury yuppie lifet med snygga brudar och lyxiga lägenheter och hit och dit. Men sen så efter några år så nu är han väl bara sökare.
Ja, nu har han väl en finnare, för nu har han ju uppenbarligen funnit. Han var ju sökare under en himla massa år. Hur som helst bestämde vi i alla fall då, eftersom jag hade fått inbjudan till den här bokklubben, att vi skulle gå dit gemensamt eftersom vi hade fått boken då skickad till oss för att läsa den. Och sen så sitter jag på den här lilla bokklubbsmiddagen med honom. Nej, helt plötsligt får jag ett mejl från Ann Söderlund att jag får ett sms från Ann Söderlund att hon har minsann bokat av det här för en vecka sedan. Det har inte hon lust att gå på. Utan, och då tänkte jag att det här var ju någonting som vi skulle göra ihop för podden. Men det hade ju du glömt för länge sedan.
Precis, men nu gick ju du ändå dit.
Nu gick ju jag ändå dit. Och spännande var det.
Var det?
Ja, det var också liksom lite fruktansvärt i början. För jag kände att så här, jag tror det var 28 som var inbjudna och vi var 6 personer där.
Nej, så han blev som en liksom misslyckad apa i en bur.
Nej, han var ju inte alls misslyckad. Det var bara vi som tyckte att han var misslyckad apa i en bur, tror jag, i början. Men det var, slutade med att det var en ganska fin och intim middag i dubbel bemärkelse. Och ganska intressant samtal faktiskt. Sen tycker jag det är intressant. Det här har jag varit med om ett par gånger tidigare när det kommer till, när man pratar om missbruk. Förstår du vad jag menar? För att han började då prata om att han då egentligen bytte ut bärs mot Dompa när det kom till sexmissbruk.
Okay,
och sen så förstod han att det var ett missbruk. Och då förstod han att det måste handla om något annat. Liksom. Men när jag då gav honom från seringen sexmissbruk, då blev han jätteirriterad. Ja, fast han själv får vi säga det i första person.
Aha, okay.
Men när man då säger det till, då blir det alldeles för hårt. Liksom. Så han, gud. Ja, nu vet jag inte om det var sexmissbruk. Då hade jag sagt, men gud, han sa ju det precis.
För er som inte har läst boken så berättar jag om att mycket i hans liv går ut på att få ligga. Och sen kanske han blir lite äldre och tycker att det här på något sätt ska mildras lite. Det här att hela hans liv går ut på att han ska få ligga. Men det gör det inte. Nej. Så att han provar både det ena och det andra. Han, först går han med i en tantrasekt kan man säga. Inte sekt men...
Jo det är,
faktiskt. Jo,
det är TNT, det är sen, New Age tantra. Liksom.
Och det ifrågasätter han ju också sen när han nyttjar till lite från det. Och sen så har han ett år långt celibat. Så att han
på nej, han har ett jättelångt celibat. Han är fortfarande i celibat.
Jaha.
Mm, visst. Och liksom, för då frågade jag ju såklart så här, men okej, men hur tantran, om han är nu har byggt sin värld så pass mycket som det är runt sex. När sex är en sån faktor i ens liv som man måste förhålla sig till sex. För han är så här, att få en pullerullig orgasm är inte så kul. Man kan komma på många andra sätt. Och jag tänker så här, men jag är ju skitnöjd med en pullerullig orgasm.
jag har aldrig varit ute efter den där fontängalningen. Det har
nej, men det handlar tydligen inte om fontängalningen heller. Man kan komma i huvudet och på massa ställen i kroppen och hålla på hur länge som helst. Då.
Jag skulle vara väldigt glad om jag bara fick en vanlig pullerullig orgasm. Jävligt glad ska jag säga. Nej, men det är klart att man också blir lockad av alla de här olika orgasmer som finns, särskilt för kvinnor. Män kan tydligen få 3 olika orgasmer och kvinnor 7.
Ja, exakt. Och det som jag kan förstå liksom, utifrån ett manligt perspektiv som har en väldigt direkt orgasm, att det är såklart mer fascinerande att kunna hålla på längre, komma off flera gånger och så vidare. Ja. Det verkar jättecoolt ju. Själv är jag ju nöjd, kåt, glad och tacksam, vill jag få säga, med en pullerullig orgasm. Och jag tänker också nummer 2 som kom till mig efter den här middagen. Ja, men det var som att man orkar tänka så mycket på sex.
Fast det är som du säger, det är ju som vilket missbruk som helst. Det kidnappar ju hjärnan.
Ja.
Det är ju bara att titta på hjärnforskning som är gjort kring människor som är då i missbruk. Det gör ju ingen skillnad om du är besatt av shopping eller knulleri, knullera eller alkohol eller droger. Det är samma del i hjärnan som förändras. Du måste få större och större kickar. Du måste till exempel dricka mer och mer. För att innan hela det här systemet sätts igång, där du får de här kickarna och belöningarna, så tärs ju det ut såklart som med allt annat. Du måste få större och större kickar. Och det är ju samma sak med sex. Till slut är det ju det enda man tänker på, som vilket missbruk som helst.
Mm. Men någonstans, det fanns ändå en aspekt ur tantran som jag kände så här, men fan, det här är nästan, det här skulle kunna hjälpa till rent medicinskt. Jag tänker på sådana som har så här vestibulit, vet, säga brinnande vulva, för han berättade nämligen om sin så här massage som han utför då, och vaginamassage, och då trycker man på massa olika pressure points inne i vaginan, och vissa pressure points gör jätteont, och han berättade då att en kvinna då som är en duktig tantrisk kvinna, hennes livmodertapp är oftast ganska lång och mjuk. Mm. Under tiden en kvinna som har svårt att få orgasm exempelvis så, och liksom tycker att sex är obehagligt och gör ont, hennes liksom livmodertapp är kort och gör, är stenhård och gör jätteont. Och då kan man alltså med olika pressure points, man gör typ en, alltså pressure massage, vad heter det? Deep tissue massage.
Trycker
på massage, punkterna. Ja. Och det här kan vara oerhört smärtsamt i början. Men när det släpper, då är det som att det är en muskel som släpper. Och helt plötsligt så blir ju vaginan glad. Liksom. Och det är samma sak i röven på killar. Liksom. Alltså man trycker på olika punkter. För alla ska egentligen kunna ha sex i alla hål. Och det ska inte göra ont. Liksom. Det är det som är grejen. Och då har man då också lagt upp så att den här massagen då kan göra att du kan komma på de här sätten. Och det lät ju sjukt spännande tycker jag. Men jag tänker, varför använder man inte det här i ett medicinskt syfte? Om det här nu bevisligen funkar.
Förmodligen så tar det lite för lång tid. Det här var ju lite samma tanke man hade under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal med hysterisk
hår. Ja, just det. När de fick pullerullig massage hela tiden. Fast med via elektroniska små dildos.
Nej, men masserade också livmodern.
Just det.
Men det som hände var, och det som man hittade en medicinsk förklaring till efteråt, var ju också att många av de här kvinnorna var ju sexuellt frustrerade, instängda, vilket man var på den tiden som särskilt överklasskvinnor. Så att det här handlade mer om den frigörande orgasmen här också, och inte lika ofta om en medicinsk förklaring. Men det du pratar om är ju, som vestibulit till exempel, det har ju en medicinsk förklaring i någon spänning som kommer från någonstans, trauma eller liknande. Så det här tycker jag låter helt fantastiskt. Men det är väl så med sjukvården, det måste gå snabbt, det ska vara kliniskt.
Det måste ju inte alls gå snabbt, det tar väl sjukt lång tid skulle jag säga.
Jo, men det är ju samma sak som doktor Brandt då, som masserade livmodern och då många kvinnor fick då orgasm och då gick därifrån lite mer glada och lättade och inte lika deprimerade längre. Alltså nu förstår ni att jag liksom förklarar lite så här enkel lösning. Men att jag tänker på den läkaren då Eller skulle man ha privata mottagningar, typ som massageinstitut? Eller hur?
Men jag tänker på, så här, finns ju just den här HER, är väl en så här känd privatklinik nu som har specialiserat sig på liksom kvinnliga underlivet och liksom åkommor därtill och allt, med, allt möjligt. Är det inte en typiskt bra grej för dem att ta in en tantris där som börjar liksom köra underlivsmassage då? På olika sätt. Och sen så ja, kan det väl det resultera i någonting. Så utav den aspekten så tycker jag att det finns en intressant faktum med tantra. Sen så tror jag liksom att jag är väl kanske en av många kvinnor som inte har tid att tänka så mycket på mitt sexliv. Nej. Även om jag är en kåt och glad person.
Mm-hmm. Nej, jag fattar. Jag tror att det mesta är... Alltså till och med sex är svårt att få till i den här världen vi lever i. Nu kanske vi har all kunskap. Det kanske vi inte hade i det gamla bondesamhället. Då var... in ut gladsprut om man ska faktiskt förenkla det där också, men jag förstår vad jag menar, och det är också en av frågorna och kritiken kring honom, och den frågan som man också ställer sig själv i boken: måste man vara rik för att söka sin andliga sida?
Ja, men det var det, jag ställde också den frågan till honom, för jag försökte vara lite liksom granskande där, för jag tycker att det ändå fanns en anledning att vi skulle prata om boken. Det var inte en social middag primärt liksom. Och då ställde jag frågan så här, men jag som är född på en gata i Indien eller liksom i en småhåla i Mellansverige. Min strävan har ju varit att liksom lyckas i Stockholm eller lyckas liksom någonstans. Du som redan har fötts med silversked i mun, handlar din resa tvärtom? Liksom. Och det kunde inte han svara på. Han sa att det ser väldigt olika ut, att man har olika inställningar till... Liksom, ofta många kommer från yoga-hållet, andra kommer från... Ja, men du förstår att han menade på att det handlade inte om det. Men jag upplever att många kompisar som jag har, som är väldigt mycket sökare, och det här kan vara en fördom från mitt håll, har det ofta ganska privilegierat hemma. Men inte trivts med det, utan tycker att deras liv har blivit menlöst på grund av att allt är möjligt.
Men sen tror jag också att det handlar om att det finns, som du säger, det finns de möjligheterna. Och jobbar man stenhårt för att försörja sin familj och liksom knappt få tiden, och då kanske man inte heller har tid att tänka så otroligt mycket på det andliga eller sin psykiska hälsa eller liknande. Och det tycker jag så här, som samtidshobbyforskare nu, om jag ska vara woke, så finns det också tydligt liksom beforskat att man mådde bättre psykiskt i bondesamhället än man kanske gjorde överklassen, just på grund av att man följde inte liksom de rigida reglementen som olika människor kom på. Allt från religiösa galenskapsgrejer till hur kvinnor skulle vara. Det där har ju nästan gått i 10-årstrender för kvinnor. I 10 år, ja, då fick kvinnor älska det, och sen så helt plötsligt så var de tvungna, fick de inte visa anken, för då hamnade de i fängelse. Alltså det har ju varit egentligen bara flyt i var och när man har fötts i historien. Så att jag vet inte. Samtidigt kan jag tycka så att den här boken handlar ju väldigt mycket om hans sökande och att han faktiskt...
Kommer en uppföljare?
Precis, men jag tänker, det var någon journalist som jämförde boken med Alex Schulmans bok. Att man så här, initialt vill så här, håna och vill så här, raljera lite, för att det är för glatt och för raljant. Det är lite så här happy bubblegum på något sätt. Ja, det blir inte tillräckligt djupt, det är inte de existentiella frågorna blir liksom, de härlifieras. Det är inte som till exempel med Björn Nattilko, att man så här sitter 24 år uppe på en klippa och mediterar och tänker på Gud. Då känner man sig, där är hardcore, han är fan världens jävla omgång.
Vet vi det här om honom, eller har han sagt det själv? Ja, han har sagt det själv. Nu är jag woke
så fan. Jag menar att man, här, att man har inte på fötterna att så tidigt få liksom vara en guru på
något sätt. Nej,
precis. Det tror jag är lite förklaringen.
Och men är det inte lite så att Margot Ditt skriver sin biografi när hon är 23? Liksom? Ja, men du fattar vad jag menar.
Ja, jag fattar. Ja. Men
så är inte det liksom hela den här generationen på något sätt som är liksom lite unga och de är redan färdiga som människor? De är woke. Ja. Nej, men jag pratade med en kompis här om dagen som var så här, jag har uppnått allt. Vad ska jag göra? Och jag ska leva i 70 år till.
Hur gammal är hon?
Nej, hon är knappt fyllda 30.
Uppleva allt, fast då är man ju... Nej,
fast samtidigt förstår jag så här, jag kan känna igen den, vad ska jag kalla det för, ganska barnsliga tanken, så här, gud vad ska jag göra nu med livet? Men då tänker man så här, det spjärnet handlar ju om att så här, nu, just nu är jag frisk, glad, stark, ung och så vidare. Du har ingen aning om hur ditt liv ser ut 3 år senare. Det kan gå åt igenom en separation, någon nära anhörig kan ha dött, du kan ha skadat dig, du kanske har liksom hämnat i liksom ett kaos, liksom antingen på jobbet eller privat och så vidare. Så man kan ju inte ta spjärn från så här, jag är färdig här och nu, hur ska jag liksom bli lycklig resten av livet? Det är en ganska, liksom basal tanke, för livet är ju under ständig förändring. Alltså det kan ju gå på en månad eller en natt.
Men gud, jag tänkte på det när jag var på en liksom liten Rosa Bandet presskonferens med Lotta Gray, eller Aka Vimmelmamman. Hur hon så här, var världens gladaste, så här, 30 plus småbarnsmamma, levde livet som ett Hänt Extra reporter, hade en så snygg man, snyggt hus, snyggt liv liksom. Och så bara får hon så jävla ont i magen, hon fattar inte vad det är. Och sen visar det sig att det är då alltså en sån aggressiv cancer som hon har i levern.
Mm.
Och det enda som liksom hennes smala lycka var att den var på samma ställe, de olika liksom, ja, cancertumörerna, att de inte var utspridda. För det är, man kan ju inte liksom ta bort en hel lever, men man kunde skära bort vissa bitar.
Mm.
Och jag kan väl känna lite det. Det är inte så att jag är nöjd med livet hela tiden. Men då börjar jag ibland tänka lite på min mamma. Så tänker jag så här, gud, hon gick bort innan hon fyllde 50.
Mm.
Så att det är så här, så jävla mycket krav kanske man inte behöver ha. Och jag tänker lite på det du sa innan. Jag tyckte det var väldigt gulligt. Jag har känt det ganska länge nu. Och jag tror vi båda har taggat ner lite att som grej som nu, man beställt en resa så inte det jag. Så bara, nähä! Som att så här, gudarna vore onda. Och att allting bara vänder sig emot den. Fast det bara handlar om en grej som inte vi kan göra någonting åt. Jag tror att vi alltid har tänkt så här, nähä! Vi tycker att det är ett kontrollförlust när vi inte kan påverka vårt eget liv.
Men är inte det som är grejen med corona då? Finns det inte någon form av så här samvetstvätt i det här? Att så här, saker och ting inte alltid blir som man har tänkt sig. Nej. Men det behöver inte betyda att det går åt helvete ändå.
Nej, och jag tror att mycket som man har skapat också i vår del av världen och kanske det umgänget som vi har, det är så här, att man måste göra saker och ting på ett visst sätt. Jag kunde ju också bli stressad av den här resan och jag ville så gärna följa med, och jag tänkte på senast idag skulle jag skicka sig till Ida, så här, finns det någon plats? För att man är så, man är fortfarande lite rädd
FOMO.
Om missing out. Ja, FOMO. Och samtidigt så är det så här, fast vi vet ju nu att det handlar inte om så, här, så mycket missing out. Livet var också härligt bara här hemma.
Fantastiskt. Och med de orden avslutar vi dagens podd. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Woko.